Det här är P1, Sveriges Radio.
Märkliga insändare med märkliga avsändare sprids till flera av landets tidningar.
Det var försåtligt gjort, kan jag säga.
Fullt av fel i bevakningen av fotbollsspelaren Pontus Janssons inblandning i huliganchatten.
Och det var ju lite det som medförde att jag hade den här presskonferensen från första början för att motverka ryktesspridning.
För lite och för sent. Vi sätter bevakningen av EU-valet under lupp.
Det är förhandlingar, det är ganska långa processer. Det passar journalistiken ganska illa.
Du lyssnar på medierna i P1 den här veckan med mig, Erik Petersson. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. På senare tid har mystiska insändare skickats och i vissa fall också publicerats på flera av landets insändarsidor. Skribenterna har generiska namn och språket är, ja, lite märkligt. De handlar alla om liknande saker, att Sverige borde lämna NATO, demilitarisera Gotland och att hindra militärt stöd till Ukraina. Ja, kort sagt går de helt i linje med ryska intressen. Det hela började med ett tips till redaktionen. Reporter Alexandra Sannemalm.
Jag är reporter och debattredaktör på Handelsnytt. Vi är en medlemstidning för handelsanställda.
Det är Staffan Julius som hör av sig till oss på medierna efter att han har stött på några mystiska insändare i sin mejlingkorg.
De senaste 4 veckorna har det kommit 1 inlägg i veckan. I alla fall 3 av de här 4 handlar om Sveriges relation eller agerande i förhållande till kriget i Ukraina på olika sätt. Och när man lägger dem bredvid varandra så ser man ett tydligt mönster.
Alla 4 mejl är formulerade på liknande sätt. Ett ganska korrekt men lite säreget språk med märkliga formuleringar och något stavfel här och var. Alla 4 avsändare har generiska mansnamn, en bostadsadress och så ett nummer som ser ut att tillhöra en fast telefon. Och alla kommer från en och samma maildomän som slutar på .eu eller .ch.
Vi ska se... Jag kan ju läsa den här då. De fredliga tiderna är inte över. Det är den ömtåliga freden som vi håller. Vi borde stärka fred och säkerhet, men inte trupperna på ön. Att beväpna och fylla den strategiska ön med soldater är precis vad som fienden väntar på. Då blir det en legitim måltavlan. Vi kan skapa fred och säkerhet på ön Gotland. Fredliga tiderna fortsätter och vi måste bevara dem. Och så vitt jag kan bedöma så finns inte den här Mikael Pettersson på den adressen i Visby som han anger.
Numret du har ringt har ingen abonnent. Eller är tillfälligt avstängt. The number you have dialed is not in use.
Nej, någon Mikael Pettersson finns det inte på den angivna adressen i Visby. Och telefonnumret han har uppgett är inget riktigt telefonnummer.
Det låter lite udda.
Och nu ska vi se här då. Per Dahlin.
Just det.
The number you have dialed is not in use or is temporarily disconnected.
Sen var det någon Almqvist.
Det stämmer.
Numret du har ringt har ingen abonnent.
Åke Nyman, oberoende ekonom, låter ju som en auktoritet, men jag har inte lyckats se att det finns någon sån överhuvudtaget i Uppsala som man skriver från.
Men det här numret som avsändaren lämnat är faktiskt ett riktigt telefonnummer.
Välkommen till Uppsala nära akut och ortopedakuten Aleris.
Men det går inte till Åke Nyman. När Staffan Julius börjar googla de här texterna ser han att de har publicerats hos andra tidningar som Täljenytt, Ålandsbladet och Hela Gotland.
Då hörde jag mig till redaktionen på de tidningarna och sa, har ni kollat upp de här personerna, finns de på riktigt? Jag tycker det liknar en påverkanskampanj för ryska intressen. Fundera på om ni vill ha dem publicerade.
Ja, vad är det egentligen för texter som försöker ta sig in på landets insändarsidor? Och vad kan man säga om vem eller vad som egentligen ligger bakom dem?
Så, nu är den igång. Jag har placerat den här nedanför.
David Lindahl är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Spontant så verkar det vara någon eller några som vill vara anonyma men vill påverka den svenska politiken på ett eller annat sätt. Och i det här fallet då anti-upprustning, anti-militarism, pro-Ryssland, anti-Ukraina.
Men oavsett om man vet avsändaren eller inte, är det här en påverkanskampanj?
Vet inte. Det här är ett problem som är väldigt vanligt inom cybersäkerhet och inom påverkansoperationer och liknande. Att samma sak på mottagarsidan, något som ser exakt likadant ut, kan ha helt olika orsaker. Det går helt enkelt inte att säga annat än att de enskilda meddelanden tyder på att någon försöker döda sin identitet. Många likadana tyder på att det är någon försöker bedriva en påverkanskampanj under falskt namn. Men vem? Är det för en aktivist? Är det ett parti? Är det främmande makt? Det kan man inte säga utifrån det här materialet.
Men hur effektivt är det här om det publiceras i svensk press?
Jag skulle säga ungefär lika effektivt som andra insändare. Så problemet blir ju inte så stort alls om det här är någon eller några enskilda som gör det. Problemet blir om man får in tillräckligt mycket av de här budskapen i tillräckligt många medier för att man ska kunna få det att verka som att det faktiskt finns en gräsrotsrörelse, att det faktiskt finns ett tyckande av en större mängd svenskar i samhället.
Ska vi testa och mejla och se om du får något svar?
Ja, det kan vi göra.
Tillbaka till Handelsnytt och Staffan Julius.
Hej, jag har några funderingar om din insändare. Jag kan ju mycket väl tänka mig att vi inte är ensamma om att få såna här insändare. Så jag blir nyfiken, jag undrar ju hur omfattande är det? Hur många har fått dem och hur har de agerat på dem?
Ja, det är omöjligt att veta vem som ligger bakom de här insändarna. Men frågan är, hur svårt är det att ta sig in på svenska tidningars insändarsidor med en dold avsändare? Under tisdagen skickar vi ut en enkät till ett 20-tal redaktioner i landet, både stora och små, med frågan om de har fått några sådana här insändare skickade till sig. De flesta svarar nej, men några redaktioner har fått den här typen av insändare från liknande ovanliga adresser.
Vi har fått 9 mejl sedan december 2023 då.
Kari Hockanen är administrativ redaktionschef på Göteborgsposten.
Lite olika budskap. Folkomrösta om EU, NATO, krav på att Sverige går ur är ett tema som återkommer. Att Sverige borde fokusera att arbeta mot gängkriminalitet istället för att rösta upp försvaret. Hindra militärt stöd till Ukraina.
Vad är det för något ni har tänkt på då när ni har sett de här mejlen? Varför har ni valt att inte publicera dem?
Dels då kan man väl säga att de känns språkligt bristfälliga, och sen naturligtvis det viktigaste är då att vi kan inte hitta riktiga personer som avsändare. Det går ju i linje med ryska intressen, den här typen av mejl, så man kan ju misstänka att det finns ett syfte med dem.
Det visar sig att samma namn, avsändare och texter dyker upp hos flera olika redaktioner. Texten om att demilitarisera Gotland har Handelsnytt, SvD och Ölandsbladet fått, men valt att inte publicera. Hela Gotland och Täljenytt har båda publicerat och sen avpublicerat insändaren efter att Staffan Julius kontaktat dem. Och på onsdag förmiddag publicerar även Dagens Nyheter den här texten på sin insändarsida. Mats J. Larsson har precis avpublicerat den när jag når honom på telefon.
Det fanns alla uppgifter som vi krävde. Personen svarade också på mejl när jag frågade exakt varifrån citatet var hämtat. Och ingenting verkade konstigt förrän jag skulle prova motringa. Och det var ju efter publiceringen, och då publicerade vi den direkt.
Okej, men ni skickade ändå ett mejl till den här mejladressen och fick ett svar?
Det var försåtligt gjort, kan jag säga. En maska gick, vi rättade till det så fort vi kunde, och Vi kommer bli ännu noggrannare i fortsättningen.
Under veckan får även Staffan Julius svar på det mejlet han skickade till en av insändarskribenterna.
Han skriver helt kort: hej Staffan, jag är redo att diskutera dina funderingar, med vänliga hälsningar, Per Dahlin. Det är det enda. Sen har jag skickat ett svar på det och sagt att jag har sökt honom på telefon. Men så får vi se om han svarar.
Det största blir att det blir ytterligare en kanal in.
Även om de här texterna kan verka harmlösa ser David Lindahl på FOI en sårbarhet.
Man får ett annat, lite annat trovärdighetsgenomslag, men antar att de här medierna har redaktörer som har gått igenom det. Så det är mer än bara ett inlägg media.
Sist här hörde vi David Lindahl, forskare på FOI. Och nu är det dags för några medienyheter från veckan som gått.
Knappt en månad efter att Kalla fakta släppte sitt vallraffande reportage Undercover i Trollfabriken anmäler Sverigedemokraterna programmet till granskningsnämnden. SD menar bland annat att användningen av begreppet desinformation i relation till partiets anonyma konton är osakligt och att Kalla fakta framfört felaktiga påståenden och utpekanden i reportaget. Kalla faktas ansvarig utgivare Fredrik Malmberg säger till Dagens Nyheter att Kalla fakta, citat, varit på insidan och att, citat, i stort sett allt som sägs i programmet är saker som deras medarbetare säger eller påstår, slutcitat. Han säger också att TV4 kommer lämna en inlaga där de besvarar det som SD menar är osakligt. När Hollywoodfrun Gunilla Persson och Stoppa pressarnas ansvarige utgivare Daniel Nylén möttes i rätten i veckan meddelade tryckfrihetsjuryn att Nylén gjort sig skyldig till ett fall av förtal. Åtalet handlar om tre artiklar publicerade år 2020 och 2021. Juryn bedömer att en av publiceringarna utgör förtal medan de två andra inte gör det. Då det handlar om ett tryckfrihetsmål kan de tre domarna fortfarande välja att fria. Daniel Nylén menar att han inte gjort sig skyldig till förtal och säger till Aftonbladet att han inte är speciellt orolig för att bli dömd. Domen meddelas om 2 veckor. Det må låta som en modern myt, men det var ingen flaska som kastades mot en ambulans i förra veckans demonstrationer i Lund. Det var en blomknopp. Ja, förra veckans demonstrationer i Lund i solidaritet med Palestina har blivit vida omskrivna. Flera medier har rapporterat om våldsamheter med hänvisning till polisen. Men nu backar alltså polisen från flera uppgifter. Flaskan som var en blomknopp, men också från uppgifterna om att en kvinna ska ha gripits för blåljussabotage för att hon satt sig framför en polisbuss. Det här visar sig också ha varit fel. I ett filmklipp som publicerats på sociala medier ser man att hon i själva verket står framför bilen och går ur vägen när polisbilens sirener sätts igång.
I veckan har rapporteringen om fotbollsspelaren Pontus Jansson varit massiv. Han har, visade sig, varit med i en chattgrupp med en av Malmö FFs ultrasgrupperingar, där flera personer som nu är misstänkta i en utredning om våldsamt upplopp också medverkat. Förundersökningen blev offentlig i måndags, men rapporteringen om det här började redan förra veckan. Då skrev Aftonbladet med hjälp av källor att Pontus Jansson i chattarna ska ha läckt var motståndarlaget Elfsborgs spelare skulle bo i Malmö inför guldmatchen förra säsongen. Det var det här som var starten på rapporteringen och hela inramningen när förundersökningen väl släpptes. Men när medierna började läsa så saknades just den uppgiften.
I den ursprungliga rapporteringen så fanns det ju ett antal felaktigheter.
Viktor Isero är advokat och Pontus Janssons ombud.
Det menar vi också har bidragit till att det sen har piskats upp en stämning mot Pontus Jansson som andra medier har hakat på.
Det jag slogs av direkt, och det var ju hur hårt Malmö gick.
Så här lät det i Aftonbladet i slutet av förra veckan.
Det han har gjort nu, det här med att han gett ut adresser och sådär, det är klart att det är inte alls är bra, och det han skulle ha gått ur den där WhatsApp.
I chatten som finns i förundersökningen så diskuteras den här typen av uppgifter. Pontus Jansson får frågan om han vet var Elfsborgs spelare ska bo när de är i Malmö inför guldmatchen, så att de kan åka dit och spränga bomber utanför hotellet. Det är tydligt av chatten att Pontus Jansson inte på minsta sätt tar avstånd. Han skriver, haha, den infon löser man på 5 minuter. Oroa inte för det. Men i de chattar som finns i förundersökningen har han inte lämnat ut några uppgifter.
Den ursprungliga uppgiften som Aftonbladet då publicerade, det var ju att Pontus Jansson då skulle ha läckt information om ett hotell. Det har han helt enkelt inte gjort.
Aftonbladet har publicerat den här uppgiften i flera artiklar. I den allra första artikeln om att Pontus Jansson faktiskt figurerade i den här förundersökningen så vinklade man på just det här och hänvisade till uppgifter från källa. I en senare artikel slår man fast uppgiften och skriver: i förundersökningen som snart blir offentlig syns hur mittbacken lämnat ut känslig information om motståndarlag. Men vi får ingen intervju med Aftonbladet den här veckan. Sportbladets chef Magnus Herbertsson hänvisar till att han är på semester och säger att han bara kan svara på frågor över mejl.
Utifrån det material som framkommit hittills i förundersökningen så är det inte fastslaget att det är felaktigt, utan öppet för tolkningar.
Trots att uppgifterna alltså inte finns i förundersökningen står Magnus Herbertsson fast vid publiceringen. Bevisbördan verkar helt plötsligt blivit omvänd. Det finns inget i förundersökningen som inte säger att han lämnat de här uppgifterna. Alltså kan det fortfarande vara sant, verkar resonemanget nu lyda.
Vi har utgått från den information vi haft och värderat det. Dessutom söker vi fortsatt fler svar om vad som hänt.
Åklagare Henrik Nordqvist har fått kritik för att den pressträff som hölls i måndag som åtalet i så stor utsträckning handlade om Pontus Jansson. Men han menar att anledningen till att den gjorde det var de här uppgifterna som alltså började i Aftonbladet förra veckan och sedan spreds i flera stora svenska medier.
Och det var ju lite det som medförde att jag hade den här presskonferensen från första början. För jag insåg att det här kommer att bli jättestort och även för motverka ryktespridning. Jag tycker det är beklagligt att ha spridit felaktiga uppgifter från första början. Och jag försökte ändå vara tydlig i min presskonferens att tona ner fotbollsspelarens roll. Sen ledde det ju tyvärr in på då senare dagarna media hade fått tag i förundersökningsprotokollet att media i sig var inte särskilt återhållsamma, utan de tryckte upp de här chattarna.
Ja, så var det här med chattarna. När förundersökningen väl publicerades så var det flera medier som vinklade på hur Pontus Jansson reagerat med skratt-emojis på antisemitiska uttryck.
Men det finns fall av att Pontus Jansson själv har skrivit i samband med antisemitiska meddelanden. Som
i det här. Men i veckan har även den uppgiften kommit att diskuteras. För rätt snart började en annan skärmdump cirkulera på sociala medier. Här fanns till skillnad från i förundersökningen flera andra meddelande emellan de antisemitiska uttrycken och Pontus Janssons gråtskratt-emojis. Och under onsdagen så gick också åklagare Henrik Nordqvist ut och sa att det hade blivit fel i förundersökningen.
Vet du vad det är som har gått fel här?
Nej, vi får utvärdera. Vi får titta och utvärdera. Jag kan bara konstatera att det blir fel. Det är ju mitt ansvar som förundersökningsledare att se till att det inte är fel. Men ja, det har ju skett, så att det var där.
När man ändå då väljer att ha med delarna där Pontus Jansson förekommer, trots att han inte är misstänkt för brott, är det ändå inte extra viktigt att delarna där han förekommer faktiskt är helt korrekta?
Ja, men det är väl givetvis att det är det. Alltså det är ju självklart. Det kan jag ju inte säga någonting annat om. Allting i en förundersökning ska ju vara korrekt. Det är givetvis väldigt beklagligt.
I själva verket fanns det alltså 4 andra meddelanden emellan det antisemitiska uttrycket och Pontus Janssons reaktion.
Utifrån den här chatten, de här två olika bilderna som finns då, eller den bilden som hur det var och den bilden som presenteras i förundersökningen, är det så stor skillnad då?
Ja, men det vill jag ändå betona, att jag tycker att det är en så pass stor skillnad.
Viktor Isero igen.
Jag har sett flera medier som har publicerat någonting i stil med här skrattar Pontus Jansson åt ett antisemitiskt uttryck. När det sen framkommer att det finns flera meddelanden emellan, så blir ju bilden en helt annan. Det blir en helt annan kontext.
Pontus Jansson har bett förbehållslöst om ursäkt. Klubben Malmö FF har likaså reagerat starkt. Huvudstoryn här har ändå varit att Pontus Jansson överhuvudtaget varit med i den här chatten.
Han är ju inte direkt så att han tar avstånd. Kan du ändå liksom förstå att medierna tyckte att det här varit en story?
Det är givetvis så att det här har varit intressant för media och allmänheten. Det kan man ju inte förneka. Men det innebär ju, menar vi, att uppgifterna också från början borde hanterats med större varsamhet från åklagaren. Då är det oerhört viktigt att det som rapporteras om faktiskt också stämmer.
Imorgon är det dags att rösta i EU-parlamentsvalet. Och en känsla man kanske går till valurnan med är förvirring. Hur kommer det sig att vår reporter Freddy Rammel så här i sluttampen av valrörelsen känner att det skulle vara lättare att rösta i valet i USA i november än i ett val som faktiskt kan påverka svensk lagstiftning? Och vilken roll har svenska medier för att han känner så här?
Bryssel är någonstans där borta, och vad de svenska EU-parlamentarikerna gör och hur de jobbar, det ligger inte liksom i centrum för bevakningen, utan det kommer lite grann att när det kommer till inrikespolitiken så är något som Bryssel har bestämt, även fast Sverige har ju varit med i många av de här kompromisserna och förhandlingarna.
Bengt Johansson är professor i journalistik på Göteborgs universitet och är expert på hur medier bevakar valrörelser.
Vi är väldigt inrikesfokuserade i rapporteringen, eller på USA då, där vi också skriver väldigt mycket, finns väldigt mycket rapportering om amerikansk politik och amerikanska valet.
Just det, USA. Faktum är att valet där får nästan lika mycket uppmärksamhet i svenska medier som EU-valet får.
Alltså om vi tittar bara på valbevakningen och ett svenskt riksdagsval, ett EU-val och ett USA-val, så är ju riksdagsvalsbevakningen mycket större. Mer än dubbelt så stor nästan som EU-valsbevakningen. Och sen kommer USA-valsbevakningen lite längre ner, men inte jättelångt efter EU-valsbevakningen. Så att trots att vi då så att säga ett val som inte röstar i får nästan lika stor bevakning som ett val som vi faktiskt röstar i, vilket ju är ganska anmärkningsvärt.
Ja-sidan har då fått 52,2% och nej-sidan 46,9%, och nu är alltså alla Sveriges distrikt räknade.
Sen Sverige gick med i EU för knappt 30 år sedan, den 1 januari 1995, har EUs inflytande över svensk lagstiftning stadigt ökat. Men under samma period har antalet svenska journalister på plats där stadigt sjunkit.
Det är ju inte så att vi får mer och mer täckning av Bryssel och vad som händer i Bryssel och vad som händer på europeisk nivå, utan kanske snarare tvärtom.
Där i början var 26 journalister akkrediterade till de olika EU-institutionerna. En av dem var Annika Ström Melin.
Jag har skrivit om bevakat EU-frågor i himla massa år.
Hon var på plats i Luxet i Benelux, alltså Luxemburg, sätet för flera EU-institutioner.
Och jag frilansade för Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och andra. Och det var väldigt kul. Det fanns en stor efterfrågan på journalistiskt material när Sverige var ny EU-medlem, och alla undrade, vad är det här för samarbete vi har gått med i? Så det fanns ett sug. Så det var väldigt kul.
Det här kanske låter osannolikt, men EU var nytt, fräscht och hett. Redaktionerna törstade efter djuplodande journalistisk bevakning.
På den tiden hade till exempel både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter särskilda liksom avdelningar, sidor för EU-politik. Och det där finns inte längre. Så att EU-bevakningen har ju på gott och ont blivit en del av allting annat. Och risken som jag ser det är att det försvinner lite.
Sen EU-yran där i början har antalet svenska journalister i Bryssel gått från 26 till 9. Det här alltså samtidigt som EUs makt ökat. Expressen, Aftonbladet och Dagens Industri saknar till exempel Brysselkorrar. Men har alla medarbetare i USA. TV4 har 2 korrar i USA, men ingen i Bryssel. Och de medier som har Brysselkorrespondenter, som Svenska Dagbladet eller Sveriges Radio, har ofta 2 korrar i USA. Trots att en stor del av Sveriges lagar numera, alltså stiftas i EU. Vad är då förklaringen till det här?
Ja, men EU som så att säga, organisation är ju en enda stor kompromissorganisation. Det är förhandlingar, det är ganska långa processer. Det passar journalistiken ganska illa. Det är dessutom inte alltid uppdelat efter de traditionella uppdelningar mellan vänster och höger som vi brukar ha i politiken, så att de ideologiska skiljelinjerna är inte alltid så klara.
När jag har kikat runt på de stora mediernas EU-valsatsningar under veckan har jag slagits av en grej. Formuleringar om att det är knöligt, komplicerat, tråkigt. Aftonbladets nya satsning Valkompisen till exempel, deras EU-AI-chatbot. Där kan man trycka på påståendet "Jag fattar ingenting" med en smiley vars huvud sprängs. Trycker man på den så svarar AI:n: "Åh, jag förstår att EU kan kännas både svårt och tråkigt ibland. Det är mycket information och många olika åsikter att hålla reda på."
Jag kommer ihåg när jag var på Dagens Nyheter och den digitala omvandlingen verkligen forsade fram och förändrade allting. Och vi hade såna tavlor där man kunde se hur många klickar olika artiklar fick, hur mycket folk läste artiklar och vilka som låg i topp. Och där kändes det som att om man hade EU i rubriken, då bara bju, då låg man längst ner. Så det är klart att EU är inget bra rubrikord. Det lockar inte. Och det säger väl någonting om vilken utmaning det är att skriva intressant om det här.
Det sista steget för mig för att bli mindre förvirrad och mer klar i tanken inför valet imorgon, det är att ge mig på det som alla medier vittnar om har slagit alla rekord i år. De så omåttligt populära valkompasserna. Men många av frågorna som jag måste ta ställning till gör mig faktiskt lite mer förvirrad.
Fråga nummer ett som jag stöter på den här valkompassen är huruvida man ska införa euron i Sverige eller inte.
Det är inte parlamentet, det gör Sverige.
För jag får helt enkelt ta ställning till en massa frågor som jag inte ska rösta om imorgon, utan i riksdagsvalet 2026.
Nummer två, minska EU-avgifterna.
Det gör inte parlamentet. Det är ju medlemsstaterna, Sverige, som avgör det.
Och så har vi nummer tre, folkomröstning om att lämna EU.
Det är inte parlamentet. Det avgör Sverige.
Öka samordningen mellan EUs medlemsländer i utrikes- och säkerhetspolitiken.
Absolut inte. Det är medlemsstaterna som bestämmer om.
Valkompassfrågorna som jag drar med Annika Strömmelin här, de är från Aftonbladet. Men jag testar också Expressens och SVTs. Och alla tre blandar friskt frågor som är nationella och frågor som parlamentet har inflytande över. Alltså det som själva valet gäller. Men när ska man snacka om EU brett? Om inte nu, säger Annika Strömmelin. Det uppmärksammas ju så himla sällan annars.
Jag tycker ändå att det är helt okej och bra att man har en EU-debatt som är bredare än precis de frågor där parlamentet har befogenheter att fatta beslut. Den politiska diskussionen om EU är så underutvecklad också. De politiska partierna pratar ju nästan inte EU mellan valen. Så att den allmänna medvetenheten om att EU-politiken, vad den innebär, hur den påverkar oss, den är också så pass låg eftersom det inte förs ett kontinuerligt samtal om EU. Det är liksom ingen naturlig del av den politiska diskussionen. Det får vistas i ett litet reservat.
Reporter här var Freddy Rammel. Och det var allt från oss den här veckan. Ljudet sköter Johan Hörnqvist och jag heter Erik Petersson. Följ medierna i SR Play-appen för att inte missa när vi släpper nya avsnitt. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.